Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Han inleder sitt förhör med att säga att han för det första vänder sig till Adrianas föräldrar och upplever jag ärligt beklagar sorgen och säger att jag kan inte förstå vad ni går igenom. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn, där går min gräns. Där togs konflikten till en ytterligare nivå. Då blev det djupt personligt.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting.
Om jag får säga något personligt så tror jag inte hon mår bra av att göra det här. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp, kan få ett slut på det här helt enkelt.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Mordet på Adriana del 2. Förövarnas misstag. De tycker att de är coola, de fyra unga männen i rapvideon där de dansar runt en vit bil och rappar. De är maskerade och viftar med vapen. Men vad de inte vet är att polisen redan är dem på spåren. Att utredarna hittat råmaterialet till videon där männen inte är maskerade. Så polisen vet att bilen är den som användes när 12-åriga Adriana sköts ihjäl. Och att vapnet killarna svänger runt med är det som sköt henne. Ja, de tycker att de är coola, men istället gör de ett avgörande misstag. Ett av två ska det visa sig. Välkommen till podden Fallen jag aldrig glömmer. Du lyssnar på det andra avsnittet om mordet på 12-åriga Adriana. Det är ju den 2 augusti 2020 när en vit Audi kör upp på en mack i Norra Botkyrka och personerna i bilen börjar skjuta vilt. Trots att det är mitt i natten är det ganska mycket folk på platsen. Folk som ska till McDonald's för lite nattamat. En av dem som är där är 12-åriga Adriana, och trots att förövarna skjuter vilt omkring sig missar de sina måltavlor. Den enda som träffas är Adriana. Där och då slutar hennes liv. Hon, en oskyldig liten flicka, blir offer i ett pågående gängkrig där förövarna hänsynslöst skiter i alla. En konflikt där ett människoliv inte är värt någonting. I förra avsnittet berättade jag om de första veckorna i utredningen, veckor som gav polisen en mängd olika spår. En anonym person ringer in tips och namnger dem som han tror sig veta i skyttarna, och polisen tar hans uppgifter på allvar eftersom han är en av dem som skyttarna egentligen var ute efter. Där framgår också ett motiv att skjutningen var en hämnd på en annan attack några veckor tidigare i Kungens kurva. Där ledaren för mejgrupperingen besköts men överlevde. Och de som försökte mörda honom var personer ur Vårbynätverket. En konflikt mellan ledarna i de här två gängen har pågått i åratal. Och efter Norsborgsskjutningen så kommer hämnden åt andra hållet med en skjutning i Vällingby. Tre skjutningar, alla i samma konflikt. Men Adriana-fallet förändrade allt. Nu ringer alltså en inblandad själv in och tipsar polisen. Något som aldrig brukar hända i de här konflikterna. Men dödandet av en 12-åring blev för mycket. Det samtalet ger namn. Polisen hittar också bilen som användes. Man säkrar DNA på den. Man hittar en patron i ett garage där bilen tidigare stått. En avgörande patron ska det visa sig. Och det är nu vi kommer in i utredningen. Flera fysiska spår, nu går utredarna vidare. Man fokuserar på DNA som hittades på bilen. Ett DNA som visade sig tillhör en känd kriminell. Anna Svedin var åklagare i fallet.
De
bestämmer man att den här personen så ska, vill man anhålla ifrån varo för att då kunna höra honom mot vad han vet och så vidare. Och man tar in honom, man tar också hans telefon i beslag.
Och det är nu det händer, för även om personen som man tar in inte är misstänkt för själva mordet så visar sig hans telefon vara intressant. Ja, mycket intressant.
Och när IT-forensiker och utredare går igenom den här telefonen så hittar man först en liten tumnagel, det vill säga alltså det är ju en liten bild. Och när man har sett den här tumnageln så förstår man när man ser den att oj, för på den då så kan man se maskerade personer, man ser att det verkar vara inspelat i ett garage och man ser en bil. Man fortsätter gräva i mobilen och då hittar man en oredigerad version av en musikvideo.
Ja, där finns det alltså bilder från en musikvideo, den med mordbilen, den med mordvapnet, och där de medverkande är omaskerade. Här syns alla mycket tydligt, så här finns ledtrådar att jobba vidare på.
Då har regissören för musikvideon varit så, man vill ju sprida att man gör det här, så att hans namn står ju väldigt tydligt i början, directed by, och så står hans namn. Och då tar man ett lite nytt grepp som idag tror jag används ganska ofta, men man bestämmer sig för, vi gör husrannsakan hos den här regissören. Och det gör man, och då beslagtar man stora mängder råmaterial, det vill säga materialet som han har använt för att sen klippa till musikvideo.
Ja, här syns de alltså väldigt tydligt, de som är misstänkta för mordet på Adriana, gängledaren och de andra. Men de syns inte bara, de hörs också.
Det som är intressant med det här råmaterialet, det tror jag ingen av dem som medverkade i videon tänkte att det skulle komma ut. Man pratar väldigt öppet, man är omaskerad, man hanterar vapnen och så vidare.
Och särskilt en scen är oerhört intressant. Killarna viftar med flera vapen, bland annat en AK-47, ett automatvapen.
Då kan man ju se att det finns en AK-47 som förekommer i scenen i garaget. Och man kan också se och höra i den här videon att det som ska visa sig då var ledaren för mig-grupperingen är den som hanterar AK-47. Och i en scen så gör han patron ur på AK-47. Och då kan man till och med höra ett litet klink.
Han gör alltså patron ur. Hylsan ramlar ner på golvet och blir liggande där. Och ska det visa sig, det är den hylsa som polisen redan hittat. En hylsa som stämmer överens med hylsorna från mordplatsen. En hylsa som alltså kommer från mordvapnet. Så den AK-47 som gängledaren viftar med på videon är det vapen som kommer att mörda Adriana. Men det är en sak att se den på bild. För att komma vidare behöver man hitta den på riktigt.
I musikvideon så förekommer det 5 vapen. Man har 3 vapen under inspelningen i garaget i Sollentuna och 2 vapen i Västerås. Vapen i Västerås tog man i beslag ganska tidigt. De har inget med det här att göra. Men de 3 vapnen som förekommer under inspelningen av det här garaget i Sollentuna där vita Audi stod, 2 av de vapnen har man hittat. För det var ju, jag tror att vi gick ut i efterlyst och efterlyste övriga vapen, liksom, för det var ju så viktigt att få dem för att kunna knyta dem till mordet.
Så AK-47an hittas och polisens tekniker kan slå fast att det är mordvapnet. Mitt i det här arbetet upptäcker polisen att musikvideon läggs ut på nätet. Coola rappare som är maskerade viftar med vapnen. De känner sig uppenbarligen trygga. Ingen vet ju vilka de är. Tror de. Men polisen ligger alltså långt före.
Man lägger ut den 2 månader efter mordet på Adriana. Och där är ju alla maskerade. Man har dolt ögon, blurrat reggskylten på Audin och så. Så att man behöver ju då plussa ihop det oredigerade råmaterialet där folk inte är maskerade med personerna som är maskerade i den publicerade videon.
Och då bestämmer sig polisen för att slå till, att gripa männen. Men tyvärr fick man inte tag i alla.
Och sen tänker man att när man har råmaterialet, och NFC säger också bara baserat när de tittar på råmaterialet att det är riktiga vapen som har använts. Så att då tänker man, nu ska vi göra ett tillslag. Vi ska hämta in personerna som den här anonyma inringaren har namngivit och de ytterligare 2. Men då försvinner några av de här personerna utomlands.
Thank you. Tre män grips, tre av dem som var med på videon. Men det finns ett problem. För bara för att männen är på videon, bara för att de står där vid bilen som användes vid mordet, bara för att de håller i mordvapnet, så behöver ju det inte betyda att det är de som mördade Adriana. Visst, mycket talar för det, men det finns inget konkret som knyter dem till platsen där attacken ägde rum. Så åklagaren bestämmer sig för en annan taktik, en annan strategi.
Man hade ju då råmaterialet och det var ju grovt vapenbrott. Så det man la all kraft på var ju att, ja men då får vi åtala det. Och då tänker man polisen så att åklagaren som hade det då, vi lägger allt krut på att få de här åtala vapenbrottet. För det är det vi kan göra just nu.
Så det blir rättegång, men inte för mord utan för grovt vapenbrott. De tre männen får förhållandevis långa fängelsestraff, 4-5 år. Men mordet på Adriana är ju inte löst för den sakens skull. Mördarna är ju inte åtalade, mordutredningen är ju inte klar. Och 4 års fängelse är ingenting för att ha mördat en 12-åring. Så nu är mardrömmen att det ska stanna här. Att mordet slutar med några år för vapenbrott, att hela utredningen tar stopp. Att Adrianas föräldrar aldrig får någon form av upprättelse. Men så blir det inte. För nu händer något otroligt avgörande. Nu får polisen material man inte ens visste fanns. Material som inte kommer från den egna utredningen utan från Frankrike. För den franska polisen har gjort det igen. Knäckt en krypterad mobiltjänst. En mobiltjänst som används av kriminella. Första gången det hände var 2020 när den franska polisen i samarbete med den nederländska knäckte Encrochat. Också det är en krypterad mobilfunktion. Den framgången skakade om de kriminella kretsarna i hela Europa och tusentals brott kunde klaras upp tack vare detta. Men gängen behövde nu en ny krypterad chatttjänst. Så de började använda en annan liknande funktion som kallas SkyX. Vilket polisen i Frankrike fattade. Och de knäckte även den.
Polisen i Frankrike och Nederländerna hade ju innan knäckt Encro. Och sen fanns det ju då en ny tjänst som heter SkyECC. Som också är hårdkrypterade telefoner. Som också hade en, jag skulle säga, uteslutande kriminella som använde. Och då var det på samma sätt där att man hade lyckats knäcka den här tjänsten. Och jag kommer ihåg att vi pratade om det i Efterlyst, att det var en väldigt stor grej. Det var ju väldigt många som använde och väldigt många i Sverige.
Och visar det sig, den här chatttjänsten används av Mej-nätverket. De polisen misstänker ligger bakom attacken i Norsborg i norra Botkyrka. Och mängder med material kommer från Frankrike. Problemet var bara att allt var obearbetat. Tänk dig ett 1000-bitars pussel utan någon bild på hur det kommer att se ut när det är färdigt. Bara en massa pusselbitar och du vet inte ens vad de föreställer.
De kommer ju i ett väldigt obearbetat skick. Man får bara meddelanden, exempelvis om jag hade haft Sky, så kommer bara alla mina utgående meddelanden. Har jag chattat med dig och vi hämtar in dina Sky-chattar, då får vi alla Hasses utgående meddelanden. Sen måste man börja då plussa ihop och lägga ihop det här. Så att det tar väldigt, väldigt lång tid att bearbeta de här chattarna. Och det var ett enormt material.
Så första arbetet är att identifiera vem som är vem på chattarna. Ingen använder ju sitt riktiga namn. Det blir kantbitarna i pusslet, ramen.
Jag kommer ihåg när jag läste de här chattarna från när jag började göra det och känslan när man började förstå att här, för det finns ju vissa som har framförallt i efterhand chattat väldigt mycket om vapnen och så, att det var att man förstod att det här kan nog bli riktigt bra om vi kan placera in chattarna kronologiskt med all annan bevisning vi har. Men det var ett jättejobb.
Och så kommer vi till mittenbitarna, att försöka knyta personer som chattar till olika händelser och platser.
Och när jag kom in så började vi jobba med tidslinjer. Och det innebär att all information som finns extraherad i mobiltelefon, det kan ju vara platser, uppkopplingar mot wifi, chattar, telefonsamtal, kortköp, tankning, alltså allt så lägger man in kronologiskt. Och så får man ihop, det kanske har skett en stopp och kontroll. att man har stoppat, vi säger du och jag åker i en bil, polisen stoppar oss, då finns det noterat. Då kan man också knyta personer till en plats. Anna och Hasse stoppades på Hundhamravägen 37. Det är datumet och den tiden. Så alla sådana saker för vi in kronologiskt. Och när Skychattarna kommer och man då kan knyta, för det är ju alias, då kan man knyta så att Knatte 23, det är Hasse. Och det gör man väldigt mycket jobb med. Och då lägger man in också chattarna då i tidslinjen. Och genom att göra det, plus alla händelserna, så började vi ju kunna skönja var har personer varit, varför har man gjort olika saker. Men det tar extremt mycket tid och är väldigt, väldigt arbetskrävande.
Och då, när kantbitarna är lagda och mittenbitarna börjar passa ihop, ja då växer det fram en bild. En bild av vad som hänt och vilka som är inblandade.
Man pratar om mord, det är alldeles uppenbart. Men med namn och så använder man ju bara första bokstaven i namnet. Men där framgår det ju, man pratar mycket om, och det har ju kommit även senare, man pratar om goish, det vill säga att man får information om var måltavlor befinner sig. Man pratar om att man då vill verkställa mord.
Det är flera händelser som diskuteras i chattarna. Det är skjutningen vid Kungens kurva, där Mejnätverkets ledare blir attackerad, och så är det attacken i Norra Botkyrka, en attack som är hämnd för Kungens kurva.
De har ju velat planera, menar jag. De håller på med det hela juli. Och det blir framförallt väldigt, väldigt att man gör det i princip varje dag. Typ 10 dagar före det att Adriana skjuts, så har man gått in i ett väldigt intensivt skede i att försöka få information.
Och eftersom gängen tror sig vara trygga i den här krypterade chatten, så är individerna ganska raka i sina formuleringar. Så nu tycker sig Anna Svedin ha tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Och det blir 2 rättegångar som ett resultat av chattarna. Dels mot dem som mördade Adriana förstås, men också en annan, nämligen mot dem som sköt i Vällingby efter Norsborgs attacken. De som hämnades på det som ledde till Adrianas död. Så 2 rättegångar alltså. I den ena sitter 3 män anklagade för att ha mördat en 12-åring. Men i den andra rättegången, då är det de som är målsägande, alltså offer. Och då ska rättvisa skipas för dem. Ibland är rättsväsendet absurt.
Det är ju det som är ett rättssamhälle. Många tänker så här att, jo men skjuts en gängkriminell ihjäl, vad spelar det för roll? Men problemet är att den osäkerhet och rädsla de här skjutningarna sprider i ett samhälle. Det är inte så att det sker i ett parallellt universum borta från oss, utan det påverkar ju hela samhället.
Och så i oktober 2022, mer än 2 år efter händelsen, börjar alltså rättegången mot 3 män som åtalas för mordet på Adriana. Egentligen skulle de ha varit 4, men den fjärde har flytt till Turkiet där han sitter bortom det svenska rättsväsendet. De som åtalas är gängledaren för Mejnätverket, han som skulle dö i Kungens kurva, och 2 av hans underhuggare. Jag ska inte gå in på detaljer, för det blir en lång process. En förhandling som ägnar orimligt mycket utrymme åt försvarets formalia, som tar paus efter paus, som präglas av att nya chattkonversationer dyker upp med misstänkta förövare som inte säger något annat än att de är oskyldiga. Det kunde ibland sveva upp i juridikens syretunna formella pedanteri långt bortom det faktum att en 12-årig flicka förlorat sitt liv, som det ofta blir i de här processerna.
Nu satt ju Adrianas mamma och pappa med, och på något vis så är de lite ett ankare för att det blir tydligt att vi sitter här på grund av att de har förlorat ett barn. För att man kan, rättens aktörer när man jobbar kan man nog bli lite så här klinisk, men de ankrade ju ner det här.
Ja, rättegången följer det mönster som är så typiskt för den här typen av åtal, där misstänkta gängkriminella sitter och nekar och i övrigt inte svarar på någonting. Men den här gången händer något oväntat. Den här gången händer något Anna Svedin aldrig kommer att glömma.
Sen fick jag ju, om man ska säga, hjälp från ett något oväntat håll. en person som överhuvudtaget inte hade funnits på radarn. Han var inte misstänkt, han fanns överhuvudtaget inte in i bilden. Han blir ju misstänkt genom Sky-chattarna, så han kommer in i ett väldigt sent skede. Och han skriver väldigt mycket om hanteringen av vapnen efter mordet.
Den Anna Svedin pratar om är en känd vapenhandlare i den kriminella världen. Han levererar inte bara vapen, han får dem också att försvinna när de används i grova brott. Han dyker upp i chattarna och det är tydligt att han får ta hand om AK-47an som dödade Adriana. Men när han identifierats och polisen hör honom framgår det tydligt att han inte visste att det var just det vapnet som han fick ta hand om. Det som skjutit Adriana.
Vi lyckas identifiera honom. Och vi kan också se att han verkar göra sig av. Han är nog den som har varit smartast, det är väl inte ett bra uttryck. Men han är väldigt om sig och kring sig och det är väl därför han klarar sig så länge. Han gör sig av med de tre mordvapnena till ytterligare en person. Vi lyckas identifiera den personen också. Och när vi hämtar in personen som har tagit emot vapnen, när han i förhör får reda på vad det är för vapen han har tagit emot, då märker han går sönder inuti. Han har blivit pålurad de här vapnen. Så han bryter mer eller mindre ihop i förhöret och mår fruktansvärt dåligt.
Och vetskapet om att han tagit hand om just det här vapnet, det som dödat ett barn, blir för mycket för honom.
Det är en kriminell person, han hanterar narkotika, han har säkert jättemycket konflikter, men där gick hans gräns. Så han författar ju faktiskt ett brev från häktet. Och adresserade till mig och till polisen. Och i det skriver han att han vill hjälpa till i utredningen. Och då håller vi ett förhör med honom dagen efter. Och i det så ger ju han information om vad det är för vapen. Han ger också information om vissa personer.
Så vapenhandlaren gör alltså något mycket ovanligt. Han bryter den kodex som gäller inom den kriminella miljön, den att inte tjalla. För det här dådet blir för mycket för honom. Han berättar allt han vet, dels i förhören med polisen men också i rättegången.
Och hans agerande i rättegången kommer jag aldrig glömma och jag tror att jag aldrig kommer få vara med om något liknande. Han inleder sitt förhör med att säga att han för det första vänder sig till Adrianas föräldrar och upplever jag ärligt beklagar sorgen och säger att jag kan inte förstå vad ni går igenom. Och han säger också att han skäms för att sitta här. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn, där går min gräns.
Ja, där gick hans gräns och han berättar det han vet, även om priset blir väldigt högt för honom. Precis som den personen som ringde dagen efter gärningen och gav polisen namn på dem som han trodde hade utfört dådet. Två personer i den gängkriminella världen som inte orkar mer.
I likhet med den anonyma inringaren så är han en golare i de kriminellas ögon. Trots att enligt mig så har han gjort det enda som är rätt, så är han en golare. Och det innebär ju att han och hans familjs säkerhet att de riskerar att dö. Och han är villig att betala det priset. Och på något vis så kan jag tycka att det är lite heder för mig. Faktiskt.
Och de uppgifter som vapenhandlaren gav visade sig vara mycket viktiga och hans agerande gav honom också ett lägre straff än vad han annars skulle fått för att han samarbetade.
Han fick bara 6 månaders fängelse på grund av att han dels medverkade till utredning av egen brottslighet, men sen införde man ju kronvittnesregleringen och då pläderade jag för i hovrätten att det här ska den här personen, det ska, alltså att han har gjort på det här sättet ska göra att han får ytterligare straffreduktion och det fick han.
För de andra gick det inte lika bra. Tingsrätten dömde alla tre till livstidsfängelse, en dom som överklagades förstås. Och i hovrätten ändras domen för en av de dömda. Han frias för mordet på Adriana men döms till fängelse i 9 år för ett annat mord. Det tar alltså 3 år innan fallet klaras upp. Innan 2 män döms för att ha mördat Adriana. 3 år av utredning och rättsprocess där ingen egentligen vinner.
Jag gör inte det här. För en åklagare som jag sagt innan vinner och förlorar inga mål. Och jag vet att folk tycker att jag är lite knäpp när jag säger det. Men det är så. Utan det här är mer för att visa att det här skulle åtalas, det här skulle prövas. Och om sen en domstol kommer fram till att det håller inte, då Då har åtminstone jag och polisen, vi har gjort allt vi kan. Och i det här målet så tycker jag att det var värt det. Jag tycker det är värt det när helt oskyldiga människor befinner sig på en plats. Och jag vet att det har varit så stor diskussion om vad gjorde hon ute på macken vid 12-tiden på natten. Ja, det är inte hon som var på fel ställe. Det är de kriminella som var på fel ställe och fullkomligt hänsynslöst skjuter med automatvapen. Och det finns ju flera sådana fall nu där oskyldiga människor har drabbats. Och där tycker jag vi ska göra allt vi kan. För vi kan inte acceptera det som samhälle, helt enkelt.
Hon var alltså 12 år och ensam hemma. Och hon smiter ut med sina kompisar på natten. Vem har inte gjort det? Men när vi alla andra klarar oss, dör Adriana. Mördarna dömdes, men jag tycker det är som Anna Svedin säger. Åklagaren vann inte målet, för det finns inga vinnare. Vi är alla förlorare i det här fallet. När en 12-åring mördas, ja då är det en händelse och en förlust som skakar om hela samhället. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av